Tack så mycket för förtroendet och välkomnande tid till er i Oskarshamn den här söndag förmiddag. Jätteroligt. Jag vet inte om tekniken är med. Eller ska jag gå över till den här mikrofonen?
Nej, det går bra.
Det är bra, ja.
Var du får skruva lite.
Ja. Det är väl bättre i den. När du skruvar. Jag har varit ute den här helgen, fredag, lördag och söndag i trakter. Jag var i, nu ska vi se vad det heter, Snarrås i fredagskväll. Eller Snarrås, jag förstår att man ska ha en betoning på det där på ett särskilt sätt. Och sen var jag i Figgeholm igår kväll. Det var väldigt många människor med, både i Snarrås och i Figgeholm. Det var lite ekumeniskt, det är ju en sån vecka. Svenska kyrkan och ekumenia och pingst, och det har varit jätteroligt, väldigt härligt. Och nu känns det väldigt spännande att få vara här idag. Jag har ju varit här förr, men det är ju några år sedan. Jag har ju rest för olika ändamål under årens lopp. Men jag påmindes också om, jag sa det strax före mötet här, att ni får sitta i mitt ljus. Det är nämligen så att en gång i tiden så jobbade jag inom belysningsbranschen på offentlig miljö och träffade Göran Åveling på den tiden, som undrade om kan du inte hjälpa oss med lite belysning i våran kyrksal. Så det är mina synder som hänger i taket. Jag kommer ihåg det ganska väl. Nu är jag här i ett nytt ärende, i ett annat angeläget ärende, och det är barnsamariten. Jag hörde ni hade haft besöket av oss 2014, och jag har kommit in i det arbetet för några år sedan. Det är så att jag är ifrån ett samhälle som heter Bankeryd utanför Jönköping, och i Bankeryd har barnsamariten sitt kontor. Det är en väldigt liten organisation personellt sett. Det är Bitte och Stefan Ström, Britt-Marie och Stefan Ström, vår tidigare predikantpar, som är med i vår äldstekår och styrelse i pingstförsamlingen i Bankeryd, som leder det här arbetet. Sen har man en dam som på en deltid är med och hjälper till med skrivgöromål, och så är jag ute och snurrar ett antal helger i månaden, och en annan grabb som heter David. Men du kommer att lägga märke till om en liten stund, och vi ska starta ett program som speglar en del av barnsamaritens arbete. Att det är en väldigt vittomfattande arbete som barnsamariten står i. Det är som du sa, det startade i början på 80-talet, och då var det Britt-Maries pappa Tore Kratz, tidigare kriminell belastad person, som möter Jesus och blir frälst och förs från mörker till ljus. Hade haft en svår egen barndom och uppväxt, och hade hjärta för de mest värnlösa i världen, nämligen barnen. Så när han blir frälst så får han det lagt på sitt hjärta och startar barnsamariten. Det finns en lång historia bara om det som är väldigt gripande. Men vi lämnar det tills vidare. Hur som så lever verksamheten vidare och har under årens lopp hela tiden utvecklats och utvidgats. Jag ska ge dig en liten ram för vad du kommer att se, så att du kan liksom hålla i den under programmets gång. Vi beger oss över till Sydamerika, till det stora landet Brasilien. Brasilien är ett land som barnsamariten under en följd av år har varit engagerad i många olika projekt. Och du kommer att se fragment eller delar av de olika verksamheterna som bedrivs där. Men det finns två som jag brukar lite extra lyfta upp. Och det är dels skolgången, skolutbildningen. Vägen ur fattigdom till demokrati och frihet handlar oftast om utbildning. Och många är fattiga och lever i analfabetism och har inte ekonomisk möjlighet till skolgång. Men vi är med i två olika projekt i Brasilien och hjälper de fattiga från favelorna, från slummen eller gettot eller vad vi nu ska kalla det för, till fin skolgång. Och den ena skolan kallar vi för fotbollsskola, och det låter kanske lite märkligt i en dels öron. Men det är så att det är en helt vanlig skola med vanliga kärnämnen. Men när fritiden kommer så är tanken att barnen ska inte behöva hänga nere på gatorna och torgen. Där hallickarna, knarklangarna och så vidare styr och regerar. Utan de ska ha en meningsfull fritid. Och sport är oftast intressant och fotboll speciellt i Sydamerika, inte minst i Brasilien. Och den som då är intresserad av att utveckla den här kunnigheten ska då ha möjlighet på fritiden att ha något meningsfullt att göra. Den andra skolformen kallar vi för musikskolan. Och det är också en vanlig skola, men den som har en sång eller musikbegåvning ska under god ledning kunna få utveckla den talangen. Så slipper man det meningslösa hänget nere på gatorna. Sen ska du få stiga ombord på en båt och följa med ut på den brasilianska östkusten längst ut i havsbandet till öarna med den fattiga fiskarbefolkningen. Den här båten, den är fullt utrustad med en läkarklinik och en tandvårdsenhet och besätts av frivilliga läkare och sköterskor som mönstrar ombord och tar av semester och kompledigt och så vidare och följer med ut till öarna och betjänar en stor grupp människor. Jag minns inte siffran exakt, men jag har för mig att det rör sig om 3000 personer som får läkarvård och tandvård på det här sättet. Sen lämnar vi Sydamerika, tar oss tvärs över jordklotet till Afrika. Och vi kommer att landa i Etiopien till att börja med. Och i Etiopien så har vi också satt en ära i att vara med när det gäller skolutbildning. Många av ungdomarna växer upp i analfabetism också där. Och har inte råd och möjlighet att gå till skolan. Men vi tar ett totalansvar för dem. Och när jag säger totalansvar så betyder det att vi ger dem en skoluniform, för man måste ha en skoluniform för att gå i etiopisk skola och den får man betala själv. Man måste betala läroböckerna, vi hjälper dem med det. Sen får alla skoleleverna ett mycket starkt mål mat om dagen. Kanske det enda lagade målet man får avnjuta. Vi har satt en ära i när det gäller våra elever i Etiopien att uppfylla FNs kvot och tanke. Nämligen att 50% av dem som hjälps till skolgång ska just vara flickor. Och vi fyller det måttet med råge. Men de här flickorna, de har ett problem som är ganska stort för dem. En gång i månaden, och det jag nu kommer att säga kanske vi inte brukar tala om i de här lokalerna, men vi har en verklighet att förhålla oss till. Och det är när de här flickorna får sin menstruation. Många av dem är mycket svårt könsstympade, det vill säga omskurna, och kanske en del i den svåraste formen. Och när de får sin menstruation får de enorma besvär. Man är kanske ihopsydd i underlivet och det är bara ett litet hål kvarlämnat för blod och urin. När den här perioden kommer får de enorma smärtor, svårt att röra sig och gå. Och följden blir då att man uteblir från skolan. Men vi har skapat något som vi kallar för stora hälsopaketet för att hjälpa de här flickorna att inte vara hemma på grund av det här. Och i det hälsopaketet så ingår det underkläder, bindor, smärtstillande medel, mjukgörande salver och lite andra ingredienser. Och det gör att ingen av de här flickorna behöver vara hemma från skolan. Skolan är också oerhört viktig ur en annan synpunkt för flickorna speciellt. Nämligen därför att det förhindrar dem att bli bortgifta i väldigt tidig ålder. Det är inte ovanligt att man utses som 7-9-åring till en gammal gubbe kanske i en annan by och ska bli hans brud. Men skolutbildningen och skolgången förhindrar många gånger just de här sakerna. Jag tror att vi idag har ett ansvar för, ja, jag vågar inte riktigt säga, är det 3000 eller ännu fler dagligen? Det är oerhört gripande. Vi samarbetar med ett etiopiskt skol, vad ska vi kalla det för, ett skolteam som har utarbetat en läroplan som av etiopiska regeringen har fått det allra högsta betyget för bästa framtagna läroplan. Och det är jag stolt över. Jag tycker det är roligt att vi kan få jobba med det allra bästa. Det behöver inte vara B för att det har ett kristet förtecken. Nu ska vi lämna strax Etiopien och bege oss till ett annat land. Och det är väldigt viktigt. Det är ett land som står i fokus över hela världen just nu. Och heter Kongo. DR Kongo, Demokratiska republiken Kongo. Och barnsamariten har under en följd av år som ligger bakom varit engagerad i Kongo. Speciellt i samarbete med den nyblivne fredspristagaren Dennis Mukwege. Och det sjukhus han basar för och byggt upp som heter Panzisjukhuset i huvudstaden Bukavu i Kongo. Det är ett projekt som vi har delat med honom och med andra organisationer också. Är att hjälpa alla dessa våldtagna kvinnor och barn som är utsatta för de här grymma massvåldtäkterna. Ni har hört talas om dem. Och man kan fundera varför händer detta. Men det är så att Kongo har enorma fyndigheter utav diamanter, kobolt, koppar, silver och så vidare. Men de har också en mineral som är oerhört eftertraktad och det heter koltan. Och den mineralen måste man ha i alla mobiltelefoner då de tillverkas och i alla datorer. Går inte att framställa de produkterna utan den metallen. Och det gör att det är mycket strider omkring det här. Man anfalls utav omkringliggande länder. Rwanda till exempel har plundrat gruvorna och byggt upp sitt eget välstånd med mycket därifrån. Det kommer utländska företag. Man kan anställa legosoldater som banar väg fram till gruvorna. Och för att försvaga civilbefolkningen som är de rättmätiga ägarna och skulle åtnjuta rikedomarna så försvagar man deras sätt att leva genom att slå sönder familjen. Det kongolesiska samhället är som vårt samhälle uppbyggt på familjen. Och man har förstått att kan vi förstöra familjen löses hela samhället upp och ingen orkar försvara området. Därför utsätts de här kvinnorna för systematiska, fruktansvärt brutala våldtäkter. Och då är kulturen i Kongo sådan att den kvinna som har blivit utsatt för det här, oaktat om det är 10 soldater som har givit sig på en värnlös människa, så blir hon ändå den som är skyldig till det hela och döms av sin man, sin familj, sin klan, släkt, samhälle att förvisas och ta straffet själv och bege sig bort ifrån det som är henne kärt. Vi försöker hjälpa dem på olika sätt. Dels genom Panzisjukhuset som ger kirurgisk omvårdnad. För många är mycket svårt skadad. Terapeutisk hjälp, psykisk hjälp. Men vi försöker också ge dem skolutbildning eller enkel yrkesutbildning. Lära sig att sy, sömnad, man kan stå på egna ben, få tillbaka självkänsla och självaktning. Man klarar sig. Och just nu har vi startat också ett jordbruksprojekt där man kan odla lite grönsaker och på torgen eller marknaden kunna förtjäna sitt uppehälle. Det är det vi har sysslat med under en följd av år. Men nu är vi inne och nu ska du lyssna riktigt noga innan jag startar visningen här. Det är ett projekt som Dennis Mukwege har bett oss om hjälp med. Och det är vad den rollapsen där borta talar om. Save a girl. Rädda en flicka. Det är nämligen så att mängder utav små flickor i åldrarna 7, 8, 10, 14 år kommer in till huvudstaden Bukavus gator som gatubarn och dras in i en verksamhet som är oerhört svår att tala om. Stan är översållad utav bordeller. De finns överallt. De kan ligga i en bensinmack. Några trappor leder ner till mörka rum. De kan ligga i en fabrik, i en Vad som helst så kan man stöta på dem. Och vi har nog ett register med över 1000 namn på flickor som lever under det här. Och det är bara en droppe i havet som lever under de här betingelserna. Och det är fattigdomen som skapar detta. Man bor i en by utanför stan och så växer familjen. Så säger föräldrarna, vi kan inte mätta också dig. Nu har det kommit en mun till. Du får klara dig själv nere på stan. Så kommer de ner till Bukavus gator, träffar andra gatubarn. Och de frågar, vad ska vi göra för att överleva? Så får de en adress till en bordellägare. Och de väljer att gå dit, för de får i alla fall tak över huvudet och blir inte helt anonymt misshandlad eller dödad på en bakgata. Utan det finns i alla fall en viss form av insyn på deras liv. Men när de kommer in i denna värld så utsätts de för en fruktansvärd verklighet som jag inte ska detaljerat berätta för dig om. Men den är så sorgesam. 7 kronor får en flicka för ett samlag. 3,50 ska bordellägaren ha. Resten ska hon själv leva på. Många av dem är könsmogna tidigt, föder själva barn i mörkret där nere. Och så ska de här 3,50 räcka vidare till både barn och mamma. Vi försöker hjälpa de här flickorna bort ifrån den här världen till något som vi kallar för safe house, ett räddningens hus. Och i ett räddningens hus får 10 flickor plats. Där finns det en vuxen, mogen, trygg husmamma som sörjer för dem. Och så får de tillgång till Panzisjukhusets kirurger. Många av dem är svårt skadade, både analt och vaginalt. Och så får man tillgång till Panzisjukhusets terapeuter, psykologer och så vidare, att bearbeta det trauma man bär på här inne. Vi hjälper dem vidare med skola och med enkel yrkesutbildning. Och så hoppas vi att de ska kunna rehabiliteras och gå vidare i livet. Oerhört gripande. Mycket, mycket gripande. I slutet av filmen så kommer vi att landa i ett möte i en gudstjänst i Bukavu. Dr. Dennis Mukwege är ju inte bara läkare, gynekolog, obstetriker, förlossningsläkare alltså. Utan han är ju pastorsson och är själv ledare för en av församlingarna i Bukavu. Och vi hamnar i ett av de mötena. Och vi har vår önskan att flickorna ska hitta vägen dit. Vännerna i församlingen är lika fattiga som alla andra. Har inga materiella möjligheter att hjälpa så mycket. Men i andlig hänförelse och engagemang är de med. Och du kommer att se det. Det kan vara något fel i programmet här som gör att sången faller bort. Jag är inte säker på det. Men du ser ändå när de lyfter sina händer. Och hur de är engagerade. Jag tror att vi stanna där. Du har fått en ram att hålla i så du kan följa programmet lättare. Varsågod.